Det här är Karlavagnspodden med mig Pia Ireda. Ikväll om avsked. Vi säger ju hej då i så många olika situationer, som när vi tar avsked av en förälder, ett jobb, ett land eller en plats, en vänskap, en sjukdom eller en ovana. Ibland ser vi fram emot att ta avsked. Det kan kännas kittlande och kanske befriande. Andra gånger innebär avsked vånda och sorg. Och det kommer från Åmål och Ulrika Andersson Palm. Varmt välkommen Ulrika.
Tack så mycket Pia. Tack för det.
Tack. Vad tycker du om kvällens ämne?
Det är lite speciellt. Det är lite svårt. Ett avsked, ett hejdå, ett farväl. Det är någonting man går igenom varje dag egentligen på ett eller annat vis. Och det ligger nära, gör det.
Vad bra beskrivet. Det är ju verkligen så. Det är väldigt många avsked i livet hela tiden. En del glada, andra mindre glada.
Precis.
Och vad är det för slags...
Allt ifrån att man säger hej då till barnen på morgonen när de går till skolan. Ja. Och till att man pussar mannen hej då när man åker till jobbet. Och som sagt, när jag kommer till jobbet så kan det vara någon som har kanske avlidit under natten på just våran avdelning. Och då är det ett avsked och farväl som vi tar när vi kommer på plats.
Mm. För du jobbar, nu kan jag gissa då att du kanske jobbar inom vården.
Ja, det stämmer bra. Jag jobbar på ett demensboende, på ett SÄBO, särskilt boende, där våra brukare bor sista tiden i livet. Då.
Mm. Ja, då blir det många avsked. Men vad är det för något? För du har något personligt avsked som du vill berätta om.
Ja, det var ju när min pappa gick bort. Det är ju 19 år sedan i augusti nu som kommer. Mm. Men det var väldigt, väldigt speciellt för att jag på den tiden så jobbade jag i Norge. Jag färdigställde min arbetsplats för att jag skulle få gå hem på en vecka semester, för vi skulle åka på semester också dagen efter vi skulle åka till Tunisien med familjen. Mm. Och så ringer min dåvarande och säger att Ulrika, du måste ringa till din syster, det har hänt någonting med pappa. Och då gör ju jag det liksom i allt det här tumultet, och det var ju att han hade ramlat ihop på gården, den här gården där de bodde, och det visade sig att han hade fått en hjärtinfarkt där och då. Ambulansen och så får igång honom, och så kommer de in till sjukhuset och så ska de ju röntga honom för att se vart den här, hur hjärtat mådde, och då fick han en massiv hjärtinfarkt på plats, och så fick han somna in där och då, för han svarade inte på någon hjälp som någon gav då. Och då var ju jag i Norge när det här hände. Jag skulle hem till Åmål och det var 2,5 timmes bilfärd. Och sen skulle jag åka till Tunisien nästa dag med familjen. Mm. Jag var inte superladdad på det, kan jag säga. Fy, det, säger jag. Alltså.
Det förstår jag verkligen. Och
det
plötsligt
var
fruktansvärt. Och plötsligt blir ju 2,5 timme hur långt bort som helst.
Ja, alltså jag... Som tur var så hade jag ju fantastiska vänner. Chefen som jag hade där och då, Ingrid hette hon. Alltså hon sa, Ulrika, du får verkligen inte köra bil hem själv. Du får inte. Och då fick jag ju liksom ta hjälp av en vän som bodde på Kongsvinger. Så han fick komma och köra mig hem och han fick ta min bil. Och du vet, det drar med sig så mycket liksom med allting. Mm. Mm. Så ja, när jag landade hemma så barnen förstod inte alls varför jag var ledsen, och jag fick liksom på något fint sätt berätta att morfar var borta, och ja, du vet, det var ju väldigt mycket upp och ner. Mm. God tid.
Och när du säger att du landade, åkte du till Tunisien?
Ja, alltså jag bollade ju det här väldigt mycket fram och tillbaka. Det var ju som sagt då 7 personer involverade den här resan. Det var jag och min dåvarande och alla barn då. Och min mamma sa det alltså på kvällen att Ulrika, åk iväg, sa hon. Alltså pappa, alltså han var jättestolt över dig. Liksom, då var jag ensamstående. Jag hade förhållanden, men vi bodde ju på varsitt ställe och sådär. Så jag försörjde ju barnen själv och sådär. Mm. Och jobba och tjäna pengar och la undan och fick ihop det resa. Och han hade sagt det till mamma, att han var jättestolt över att jag kunde ta med mig barn och åka iväg. Liksom. Så han hade inte velat någonting annat.
Nej, säkert inte.
Nej, precis.
Så det var väl det enda rätta att göra?
Ja, vi gjorde det. Det var mycket tårar, men barna och liksom de hade förståelse. Och vi hade faktiskt mitt i all det här ledsamheten så hade vi faktiskt en bra resa liksom.
Ja, vad fint att höra. Ulrika, med tanke på det här jobbiga farvälet som du fick ta, eller kanske nästan inte ta, och så tänker jag då på det jobbet som du har idag. Har du liksom tagit med dig någonting av den erfarenheten in i ditt arbete?
Du vet att när jag, det här var ju som sagt nästan 20 år sedan som pappa gick bort. Och jag har jobbat inom vården i snart 13 år. Och första personen som jag fick vara med om som fick somna in, det var alltså personen i fråga hade somnat in, så skulle jag få komma med en väldigt erfaren kollega in och få göra ordning den här farbrorn. Mm. Och det var ett väldigt fint möte med döden. Det var lugnt. Hon pratade väldigt gulligt med farbrorn. Hon klappade om honom. Han fick på sig bästa skjortan och han luktade gott när vi gick därifrån. Och det var en väldigt, väldigt fin tid. Och det har jag med mig.
Ja, jag förstår. Abba, vad fint. Ja. Fantastiskt.
Och det gör vi lite grann så. Alltså idag när vi jobbar tillsammans, vi är ganska gott gäng som har jobbat ihop oss och sådär. Och vi har lite grann det som grej att kommer vi till arbetsplatsen ifall vi har haft en palliativ tid tillsammans med någon som har gått bort under tiden vi inte har varit där, så tar vi ett avsked. Vi går in tillsammans, vi pratar med personen i fråga. Vi, ja, du vet, tittar hur kollegorna har gjort i ordning dem och vad fina de är. Och så öppnar vi fönstret och så får själen vandra vidare.
Otroligt vackert. Jag hoppas att det är fler som lyssnar som kanske jobbar med någonting där man faktiskt kan applicera detta, som får inspiration. Ulrika, stort tack för samtalet. Det var jättehärligt att prata
tack
med dig.
Tack, jätteviktigt samtal. Bra.
Ha en
tack,
fortsatt fin kväll.
Ja, detsamma. Tack Pia. Tack. Hej hej.
Och du som nu lyssnar, ring 020-22-10-30 och berätta om ditt avsked. Mika Tahvanainen, dialogredaktör. Vad har du för någonting att säga om vad som skrivs?
Ja, om vad som skrivs. Det finns mycket som skrivs. Det har varit ett spännande ämne faktiskt. Jag tänker så här, det är ju såklart ett väldigt känslosamt ämne som vi pratar om. Så det finns många som skriver om om nära och kära som de har förlorat. Jag tänkte ta ett par sådana så att de inte är bortglömda i alla fall. Men jag tänkte i alla fall att jag ska läsa några andra sen i slutet så vi även får lite mer spännande, inte mer spännande, så ska jag inte uttrycka mig, utan får lite andra spännande vinklar i programmet. Ja. Mm. Så vi börjar med Stefan som skriver: min mamma kramade mig det sista hon gjorde. Det kändes bra tycker jag. Hon kände på sig att det snart var slut. Och Jörgen skriver också här att när mamma och pappa dog. Det finns väldigt många som skriver om nära och kära och även faktiskt hundar och husdjur. Granvik skriver så här: den 2 mars fick jag med stor sorg och smärta säga hej då till min fina älskade Jack Russell Sandstorm. Året innan till världens finaste och klokaste katt, Nisse. Så att det är ju många som skriver om det. Mm. Och så finns det ju också lite andra som skriver lite annorlunda saker som de har sagt hej då till. Bland annat Kerstin, hon skriver så här: jag sa hej då till mina gamla ögon den 13 februari. Då opererades jag för gråstar i båda mina ögon förra onsdagen. Dags för ett återbesök. Det blev tummen upp av min läkare. Du har 95% syn på båda ögonen. Du kan köra bil igen utan glasögon. Det enda jag behöver är ett par läsglasögon när jag tittar i en tidning. Sist men inte minst är det en frihetskänsla och inte vara beroende av andra. Ja, men det är lycka för mig.
Ja, men vilken lycka skulle jag precis säga. Och det är det som är grejen med avsked, att de är så mångfacetterade. Det första vi tänker på, det är ju när vi tar avsked från en människa och vi tänker på nära och kära som har lämnat oss. Och de avskeden är ju, de glömmer man ju inte. Samma sak med älskade husdjur och så. Men det finns ju så många olika sorter, som det här med att ta avsked från ögon med starr som opereras. Absolut.
Även som du var inne på, just relationer, men det behöver inte, nu ska jag inte lägga någon värdering i vad Elisabeth egentligen känner, för det skriver hon inte, men den är ändå lite lätt lättare i sammanhanget, för hon skriver: just idag tog jag farväl av min frissa sen 16 år tillbaka. Hon ska flytta 40 mil bort.
Just det, det är också ett farväl. Och det där kan vara nästan traumatiserande, tycker jag, när man har en frisör som man verkligen tycker om och sen ska man hitta en ny. Och ibland, om man är missnöjd, till exempel med sin frisör, ja, men då kan man säga bye bye. Kanske inte direkt till den, men så byter man till någon annan. Men du, Mika, du själv då, vad har du för relation till avsked?
Jo, men alltså, jag satt och tänkte på det här inför programmet. Jag skulle nog kanske säga att jag är någon form av expert på avsked.
Jaså?
Ja, men stora och små. Jag har ju lämnat mitt barndomsland en gång i tiden. Mm. Och jag har lämnat sådär omkring 33 lägenheter.
På riktigt 33?
Ja, jag räknade upp till 33 lägenheter.
Ja, men som du flyttat.
Alltså. Ja, men jag är 41, så jag hinner med några till. Ja, men jag flyttade mycket som barn, och det här innebar ju att jag ständigt lämnade liksom alla mina klasskompisar liksom om och om igen.
Och, det låter ju jobbigt.
Ja, och det här är som det är så de flesta svarar. Men jag vet ju ingenting annat.
Nej.
Så jag kommer ihåg att jag tänkte någon gång att så här: åh, nu ska vi flytta. Åh, vad skönt. Då kan jag lämna alla bekymmer bakom mig. Och alla så här, om det är något så här. Så jag har lärt mig leva med det där. Jag tycker att det liksom oftast är skönt. Vill bara understryka här att jag inte pratar om döden. Det är något annat.
Ja.
Men liksom relationer och så där. Och det har också fungerat väldigt bra i mitt liv. Liksom, både som musiker och trubadur. Att liksom åka från en stad till annan. Och jag har inte en hemstad, utan det är mer eller mindre hela landet som känns hemma.
Mm. Du är pragmatiskt inställd till avsked, helt enkelt.
Ja, men jag tycker om det på något vis.
Mm.
Och så tänker jag nu också på det här att det är ju din sista Karlavagnen.
Ja.
Oh, och det är så tråkigt, tycker jag. Och det är klart, det är liksom vemodigt.
Ja.
Men jag ska nu också outa här att du är inte den enda som slutar, för jag slutar också om 4 veckor.
Ja, du slutar också.
Så att jag har inte heller så många Karlavagnen kvar. Jag har ju suttit i din plats och sänt Karlavagnen.
Mm.
Så att,
men då kanske du får känna det som jag känner idag. För samtidigt som jag är jätteglad för jag ska göra något annat som är superroligt också, så är det ju vemodigt på samma gång.
Det är ju det. Jag kommer sakna alla lyssnare och alla som skriver och alla och pratar med.
Nej, men så otroligt mycket.
Men så jag tänkte så här, nu får du över eten här, Pia, en digital kram och en direktsänd kram, och så tar vi i kapp det på en uteservering i sommar.
Låt oss.
Det har varit fantastiskt kul att jobba med dig.
Ja, men samma, stort tack. Och det är faktiskt så här att jag nu ska avslöja här att jag har ett studiebesök här i studion. För när jag 2022, jag fick inte frågan om jag ville bli programledare, utan jag fick orden. Det var en chef här på Sveriges Radio som sa: jag tänkte att du ska bli programledare på Karlavagnen. Och då blev jag ju inte medicinskt chockad, men jag blev otroligt förvånad och tänkte, nej, men det kan vi göra av radio. Jag har jobbat med tv, jag har aldrig jobbat med radio. Hur ska det här gå? Och jag blev glad, men den som blev ännu gladare, hon sitter rakt framför mig, och hur många gånger har jag inte pratat om henne? Jag har kallat henne min bästis, och det är hon sedan 44 år. Hon heter Carina. Hej Carina!
Hej!
Nu fick du vara med här, lite överraskande.
Ja, lite överraskning.
Inte bara sitta och titta.
Nej.
Du, men jag måste fråga, för du var ju så himla glad när jag fick det här uppdraget.
Ja.
Varför då?
Ja, men alltså, för mig så är Karlavagnen en institution på ett väldigt positivt sätt. Det är någonting som man har lyssnat på när man kör genom mörka kvällar och nätter. Spännande samtal. Alltså, jag blev så glad.
Ja.
Och jag vet att du sa så här: jag vet inte om jag ska ta det här eller inte. Och jag var så här: det gör du nu.
Ja, men så var det verkligen. Mm. Det är härligt att ha de här människorna som hejar på en. Och faktiskt, vi ska lyssna på musik nu. Men senare i programmet, då ska jag, det här vet du inte heller om Carina, men jag ska be dig berätta om din relation till avsked. Kan du tänka dig att göra det sen?
Ja, nu är jag ju här.
Så. Nu är du här, så nu får du göra det. Ja. Och jag vill också höra din historia. Du som lyssnar, 020-22-10-30. Ring och berätta om din erfarenhet av avsked. Oavsett om det är ett positivt sådant eller ett tungt. Nu är Ami Sjölin Lantz med på tråden här. Haninge, hej Ami.
Hej, det där sista fattar jag inte riktigt, men jag pratar inte finska. Nej, så det är lugnt.
Behöver du inte göra, det går alldeles utmärkt med svenska. Ingen press, ingen stress.
Nej.
Och du har ett avsked som inte har hänt ännu, eller?
Nej, precis. Och jag tänker lite så här att det blir inte riktigt ett avsked, utan kanske något så här typ nytt och bättre.
Ja.
Är min tanke då liksom så.
Att inte gå från något utan till något.
Ja, precis. Verkligen. Ja,
förklara
för oss. Det är det som är tanken faktiskt.
Och vad är det du planerar?
Jag planerar och har planerat faktiskt i många, många här en år att flytta ifrån Stockholm. Och det kan ju verka konstigt. Jag är född här. Jag har bott här i typ 63, 62 år. Snart 63 år. Mm. Och jag skulle väl inte säga att jag har väl trivts på sätt och vis då. Men har känt mer och mer med åren att... nej, jag känner att jag behöver lämna. Det är för mycket stress. Hela tiden så, oavsett om jag transporterar mig eller om jag är i min bransch eller om jag bara går och handlar till exempel, så är det väldigt mycket så här, ja, det ska gå fort. Det ska gå väldigt fort. Och när vi då, jag och min man har varit på semester, vi hyrde till exempel en husbil för några år sedan och transporterade oss ner till Blekinge då. Och behöver bara liksom gå in i en butik. Och där stannar det av. Där har folk liksom tid att prata med varandra. Som man inte egentligen har här hemma, känner jag. Så att det är väl mer sådär att... Ja, jag är rätt färdig med den här larmandet där jag bor nu då, nu bor jag i Haninge strax utanför Stockholm, men det är hyfsat nära. Jobbat alltid i city, också i en stressig bransch och alltihop det här. Jag känner blott nej, men alltså nej. Nu är det rätt bra med det här, så att jag är redo att lämna.
Ja, men vilken bransch jobbar du i?
Jag är apotekare, jobbar i apoteksbranschen då.
Det där du beskriver, jag tycker att det är faktiskt den beskrivningen som man hör av många som besöker Stockholm, som tycker att det går, jag är immun mot det, jag märker inte det alls, men som tycker att det går för fort. Nej. Och man måste stå på rätt sida i rulltrappor, för annars så blir stockholmare irriterade.
Ja, den är sjuk liksom.
Ja, men den är kanske lite galen. Men är det så då att, men förutom då när ni åkte till Blekinge, är det så att, liksom, att du upplever det här generellt när du är någonstans som inte är Stockholm?
Ja, absolut. Ja, definitivt. Alltså, vi har ju rest ifrån, alltid i våra, när vi har haft semester så har vi ju rest från Stockholm på alla olika väder, uppåt eller neråt eller väster eller öster. Det spelar ingen roll. Liksom. Vi har varit överallt och det vi har gjort är ju att vi har liksom landat i små städer, små orter, bara för att vi känner att gud, vi behöver landa liksom så. Och det du säger, det här med liksom att man bara behöver vara i en rulltrapp eller någonting sånt. Var bor du i Stockholm? Får jag fråga det?
Ja, jag bor i centrala. Jag bor i centrala Stockholm. Det gör jag.
Nej. Förlåt,
jo, jag bor i centrala Stockholm. Jag är mitt i det här hela tiden. Men jag tillhör dem som faktiskt tycker om det. Jag blir lite stressad när det är för lugnt och den här bästisen som sitter rakt över mig. Jag vet,
ja, men grattis.
När hon kan prata om hur härligt det är. Alltså, hon är ju inte heller någon jättestor naturmänniska, men kan ändå liksom känna så här längtan och uppskatta så här naturupplevelser. Och, när det är bergigt och dant. Nej, vad var det du menade? Det var inte till dig, utan det var till min väninna. Jag ber om ursäkt, för hon gjorde en våg med, hon älskar havet och så. Det är inte mitt element. Jag älskar staden. Jag älskar att vara i Havanna där det larmar och det är liksom bara stök och bök.
Det är ju där jag har varit i hela mitt jäkla liv. Alltså. Jag är ju liksom född i det. Och jag känner bara så här, nej men nu är jag klar med det.
Nu är du klar.
Så nu tänker jag liksom att det vi har gjort, vi har ju liksom rest med husbil och då tänker vi så här att ja, men vi kan ju köpa kanske en husbil och flytta och ta med oss, vi kan magasinera saker och ting och sen kan vi ta husbilen och så kan vi kolla runt så här, ja men okej, vad handlar vi i det då? Positivt liksom på den biten och hitta ett boende, tänker jag.
Jättebra.
Och vi har faktiskt inte, vi har inga vänner här, close vänner i Stockholm, utan vi har vänner i periferin.
Ja, men det är ju
så
bra.
Vi känner liksom inte heller att vi är strandsatta här i Stockholm, utan vi kan liksom, ja men vad fasiken, skitsamma då. Mm. Vi behöver inte vara kvar här, utan nej, och det enda, det är det som vi har, både jag och min man är från Småland liksom. Mm.
Men du Ami, för nu berättade du här i början att ni har funderat på detta i flera år, eller du i alla fall har funderat på detta i flera år.
Definitivt.
När tror du att det blir av?
Inte allt för lång tid framöver. Jag skulle säga inom 2 år i alla fall. För att jag är liksom typ, jag ska gå i pension tänkte jag, typ igår. Mm. Men nu får vi ta det så snart det går. Och då kanske det blir inom 2 år. Och, ja, men det skulle jag säga faktiskt.
Det låter ju perfekt och ni är på samma våglängd. Ni vill båda göra
absolut.
Det. Ja, men det är ju underbart. Det är klart ni ska göra det inom 2 år. Ja, men vad kul att höra. Många flyttar till faktiskt. Stockholm, många flyttar från Stockholm. Så är det. Och Stockholm
finns
kvar.
Och jag säger inte att man inte ska flytta till Stockholm. Det är absolut, definitivt, det är en jättevacker stad och alltihop det här. Men som sagt, jag har bott här, jag är född här, jag fyller snart 63. Ja, men jag kanske ska göra något annat då.
Det där ska du göra för dig själv, verkligen.
Ja.
Ett jättestort tack för att du ringde till Karlavagnen ikväll.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Och lycka till med flytten när den väl är här.
Ja, men den kommer. Den kommer snart.
Det gör den. Tack ska du ha, Ami.
Ha det bra.
020-22-10-30 är numret i Karlavagnen där vi ikväll pratar om avsked.
Det här är Karlavagnen i P4.
Ronny, han skriver, hej. Jag har aldrig känt mig så emotionellt känslosam som när jag tog farväl av min älskade vän på universitetssjukhuset i Linköping efter 52 år tillsammans. Det var en fruktansvärd stund för mig som jag aldrig kommer att glömma. Min vän visste vad som väntade, hon förstod. Ja, det där är ju ett av de tyngsta avskeden, måste det vara, att förlora sin närmaste. Och sen har vi fått mejl också från Micke. Han börjar med att skriva, Hyvä Ilta. Det här hände för mer än 40 år sedan. Jag hade gått gymnasiet i Malmö. Sen flyttade jag till Stockholm och gjorde lumpen året efter flytten. Sen tänkte jag att jag ville flytta tillbaka, så jag flyttade till Lund. Bjöd hem kompisar från gymnasiet på fest. Det var inte detsamma. På 2 år hade vi kommit ifrån varandra. Det var både sorgligt och befriande. Ytterligare 2 år senare flyttade jag tillbaka till Stockholm. Alltså Micke, han gjorde tvärt emot det som Ami nyss ringde och berättade att hon ska göra. Hon sa att hon vill komma ifrån stressen i Stockholm och flytta till någon annan plats i Sverige. Och vi ska fortsätta lite grann på det här temat att flytta den typen av avsked. Varmt välkommen till Karlavagnen, Shahin Shastan i Stockholm. Hej!
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 Hej Pia!
För jag vet att du har gjort en stor flytt en gång i tiden. Kan du berätta om den?
Ja, det var november 1986. Jag flyttade från Iran till Sverige. Jag hade precis fyllt 20.
Ja, väldigt ung.
Väldigt ung. Precis kommit från gymnasiet. Hade ju hela framtiden framför mig, men det var inget land som jag kunde leva och bo kvar. Så jag lämnade Iran.
Var det anledningen till att du flyttade? Att du kände att det här är inte mitt land? Var det kanske det politiska systemet eller liksom dina möjligheter? Eller vad var det som gjorde att du lämnade Iran?
Ja, men det var inget lätt beslut att lämna sitt hemland. Men som kvinna och i ett land som hade ju förändrats, blivit väldigt religiös, och att jag var tvungen att ha slöja, eller alla kvinnor måste bara slöja, heltäckande kläder. Jag hade ingen frihet som kvinna i Iran. Mm. Så då var ju beslutet att lämna Iran.
Och då 1986, flyttade du direkt från Iran till Sverige eller var du någon annanstans emellan?
Jag flyttade direkt. Jag hade min syster här i Sverige, som anhörig fick jag komma hit. Mm. Vi var ju politiskt aktiva i Iran, så jag hade henne, så kom jag efteråt.
Mm. Vad var det mer du lämnade förutom landet Iran? Vad var det som blev kvar när du flyttade till Sverige?
Ja, det är hela släkten, min mamma, pappa, mina syskon. Landet, det är den persiska maten, den klimatet, det är en annan kultur om man tänker på Sverige och Iran. Mm. Så jag lämnade hela, vad säger man, 20 år av mitt liv kvar och sen flyttade till Sverige.
Hur var det att ta det beslutet, att ta det avskedet?
Det var ganska tungt. Jag hade en väldigt nära relation med min pappa, så det gjorde verkligen ont i hjärtat att lämna familjen. Men jag visste att även om det var väldigt tungt, men det var ju befriande att flytta till ett land, känna den här friheten, att inte vara rädd för den kvinnliga moralpoliserna. Så det var både tungt men ändå befriande.
Jag tänker Shahin att du innan du flyttade att du hade en bild av hur det skulle bli när du kom till Sverige. Blev det så eller skilde det sig på många olika sätt?
Ja, det blev ännu bättre. Jag visste att det var ett kallt land. Kulturellt är mycket skild från var jag kom ifrån. Men det blev mycket, mycket bättre. Jag älskar att bo i Sverige. Det har jag bott mer än 40 år. Det var rätt beslut när jag tänker. Så det är självklart. Jag saknar min släkt och min familj. Jag har ju mina syskon kvar, men det var rätt beslut. Mm. Det blev mycket bättre.
Just det. Vad var det som var svårast med avskedet då?
Det var avskedet av min pappa. Jag glömde aldrig bort det. Det var väldigt tungt för honom. Jag var sista sista barnet. Så vi hade ju väldigt nära band till varandra. Så där var det väldigt svårt för mig. Vi hade kontakt länge via brev på den tiden när man skrev brev. Så vi brukade skicka brev till varandra. Så det var den tyngsta för mig var det.
När kunde du träffa honom igen?
Det var efter många år när han var dåligt och då visste jag att han hade inte så länge kvar, så jag åkte till Iran. Så jag har inte åkt tillbaka, det är två gånger, och det är där när mina föräldrar blev sämre.
Vad spännande att berätta. Det är svårt att föreställa sig, och inte minst att lämna sitt hemland och sen bara åka tillbaka ett fåtal gånger. Det måste vara jättesvårt och svårt att ha släktingar i ett land. Det vet jag också. I ett land där det är turbulent och där det är svårt. Det är jobbigt att vara på andra sidan världen. Då har man liksom den här stressen hela tiden. Känner du igen det?
Jag känner igen det. Jag förlorade mitt land, men jag vann ju ett nytt land. Och där som jag här får vara jag. Så även om jag förlorade mitt hemland, det är annat land som jag fick ju.
Mm. Det blev en vinst också.
Som jag är stolt över det.
Och det är så det kan vara med avsked, att det är oerhört jobbigt, men man går till någonting som är positivt. Framförallt om man väljer det här avskedet själv. Så är det ju inte alla gånger om avskedet sker mot ens vilja. Då kan det vara bara jobbigt och tungt, i alla fall till en början. Shahin, stort tack för att jag fick prata med dig och höra hur det var när du tog avsked från din familj, din kultur och ditt land. Men härligt att det blev så bra som det blev. Stort tack och sköt om dig.
Tack detsamma. Ha det bra.
Detsamma, hej. I Karlavagnen ikväll pratar vi om avsked. Och om du har en berättelse om ett avsked som du vill dela med dig av, då ringer du 020 22 10 30. Det har Sofie Jonsevall gjort. Hej Sofie i Gävle. Hej.
Ja, hejsan, hejsan.
Hej. Du har ett dystert farväl som du vill berätta om.
Ja, precis. Jag har varit på en träning ikväll och tagit avsked av en god vän. Och när jag satte mig i bilen och skulle åka hem så hörde jag din röst där du sa att ikväll pratar vi om avsked. Och då tänkte jag att då är det nog meningen att jag ska ringa.
Ja, det talade till dig.
Ja, precis. Ja, det är en tränarkollega till mig, en ung kvinna som är utvisad och det var hennes sista träning ikväll.
Okay.
Så vi tog avsked.
Ja, det låter ju jättetungt. Vad är det ungdomstränare, tränare i vad då?
I volleyboll. Vi har en förening här i Gävle som har samlat en massa ungdomar de senaste åren. Mycket tack vare henne för att hon är så bra liksom. Hon ser alla och välkomnar alla och man känner, ja, de känner sig hemma liksom på träningarna. Hon har funkat som förebild och storasyster och bryr sig om dem helt enkelt.
Kan du berätta lite mer om henne? Hur länge har hon bott här och hur länge har ni känt varandra? Och sådär?
Ja, hon kom till Sverige som 10-åring. Så hon har bott i 14 nu.
I 14 år?
14 år, precis. Hon har gått mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och en högskoleutbildning och tog examen för 2 år sedan inom teknik. Som ju Sverige behöver fler som jobbar inom och sådär. Ja, det finns mycket att säga. Men hon är otroligt engagerad. Hon jobbar ju ideellt i vår förening. Och har gjort så i flera år. Förutom att hon själv spelar och sådär. Och hon har också jobbat på skola och fritidsgård. Så att hon brinner liksom för barn och ungdomar. Att de ska hitta rätt i samhället.
Hur var det här avskedet idag?
Ja, hallen var helt full med ungdomar. Alla hade ju sett till att komma dit. Så att det var över 50 spelare där. Och ja, vi var ju flera ledare också. Ja, hon bär det här på ett otroligt sätt. Och, ja, men hon ler och hon kramas. Och hon spelar en TikTok-videos med ungarna och hon, ja, bär oss allihopa.
Och hur var det för dig då, Sofie?
Jättetungt.
Det förstår jag.
Är det. Och har ju varit det ett tag nu också då.
Inför.
Ja. Jo, vi har ju vetat om det ett tag att hon måste lämna landet då.
Men tänk att hon som är den som blir utvisad, att hon har lyckats hålla humöret uppe, i alla fall utåt sett.
Ja, utåt sett. Nej, men det är klart att det är tufft. Och hon har ju varit här i 14 år och aldrig liksom riktigt kunnat känna sig säker. Så att i någon mening blir det också en vardag, även om det är en gräslig vardag att behöva ha som barn och ungdom och ung vuxen.
Vad tänker du på det här när du tittar framåt? Liksom, vad ser du i framtiden när det gäller henne och så?
Ja, jag hoppas att hon kommer tillbaka. Att det kan bli humanare regler som är mera rimliga och sådär.
Du, alla de här ungdomarna som kom, hur, Vilket humör var de på? Alltså, hur var deras sinnesstämning?
Ja, men de var ju ledsna och de kom med presenter och de, ja, och även flera föräldrar som kom extra för att tacka för allt som hon har gjort då för deras barn under de här åren. Så, ja. Men samtidigt, ja, man får försöka hålla det igång på något sätt. Så att vi hade ju genomförde ändå en träning och sådär, men det var många som var kvar länge efter träningen och tillsammans med henne då. Mm. Så att jag tror att hon liksom också tyckte att det var fint sista tillfälle.
Jag vet inte om det är en klentröst eller om det är en tröst. Något slags tröst är det väl att få känna all den här kärleken inför något så ohyggligt jobbigt?
Ja, man hoppas ju det. Man kan liksom skicka med det och liksom visa att hon betyder otroligt mycket.
Mm. Ja, men det har ni säkert gjort. Och jag beklagar verkligen. Ja, verkligen. Jättejobbigt för dig och främst för henne, men jobbigt för er allihopa.
Ja, det är jobbigt för alla som blir kvar också. Det är inte bara jobbigt för dem som måste lämna och särskilt när det, ja, av den här anledningen. Liksom. Det vore skillnad om hon skulle tågluffa ett år eller plugga i Frankrike eller liksom någonting. Men när man tvingas bort från sitt hem och sin familj, precis, så blir det ju extra jobbigt.
Ja, men verkligen. Det var, hur ska jag uttrycka, spännande blev helt fel ord. Jag är tacksam att du ringde och berättade om den här varianten av ett avsked. Med den historia som vi inte, ja, som i alla fall inte jag hör så ofta. Säkert så för många andra också. Så det är jag tacksam över att du gjorde, Sofie.
Ja, tack.
Stort tack och lycka till. Och jag hoppas att du får återse din vän.
Det hoppas jag också.
Tack.
Verkligen.
Sköt om dig. Tack. Hej. Du som har lyssnat från början, du har hört att jag har en gäst med mig. Eller ja, gäst och gäst. Det är min bästa väninna Karina som är med och tittar helt enkelt. Nu var sista chansen för dig att komma hit och se hur det går till när jag jobbar, eller hur? Mm. Och nu när du är här, för några år sedan så hände en sån sak som absolut inte får hända. Din älskade man Jesper, han blev inte bara allvarligt sjuk, utan men då visste ju både du och han att ni hade ett avsked framför er. Berätta.
Ja, det var en Jesper var svårt, eller Jeppe, konstigt säga Jesper, svårt sjuk i cancer. Vi visste att han inte hade så lång tid kvar. Vi visste dock inte hur kort det faktiskt blev. På gott och ont kanske. På gott för att han slapp ligga i ett helt hospitaliserat läge. Det var bara ett dygn ungefär och hemma. Men där tvingades ju jag då ta avsked av min man. Mitt livs stora kärlek. Pappan till vårt gemensamma barn.
Som bara var 15.
Ja, han var bara 15. Så ja, det är snart 3 år sedan. Emellanåt känns det som det har gått 1000 år. Emellanåt känns det som att det var igår.
Hur kunde du och Jeppe, hur kunde ni förhålla er till det? Att det faktiskt var ett sista hej då som skulle inträffa precis när som helst då?
Ja, alltså man kan inte förbereda sig. Det går inte. Även om vi pratade om det och visste att dagen skulle komma och hoppades att det kunde ske hemma.
Och han var ju hemma.
Han var hemma. Ja, men som sagt, det går inte att förbereda sig på det. Man får helt enkelt vara i stunden och ta den som den kommer.
Det här är ju fruktansvärt nog för dig då som vuxen. Men så hade ni ju också er son som var där. Liksom att hålla ihop och vara den mamma som er son då behövde, som var frisk, fast du egentligen liksom var i ett kaosartat tillstånd förstås. Mm. Liksom.
Men det blir ju den enda uppgift man har. Och sen så tror jag att det är klart att jag var en förälder i det här läget, en mamma, men min son, som ju du känner, är ju också en otroligt stark person, så att han kunde hjälpa mig också. Vi hjälpte varandra i det här, för det var bara vi som kunde dela detta.
Och på något sätt alla tre hjälpte ni varandra ändå?
Mm, det gjorde vi.
Och hur liksom upplever du att det var för Jeppe då, att veta att han skulle behöva lämna er?
Ja, han hade ju hoppet hela tiden, som den otroligt optimistiska själ han var. Han hade hoppet om att det skulle komma ett nytt preparat, en ny behandling av något slag som skulle kunna hjälpa honom. Och jag är lite mer mörkt lagd i mitt sinne. Så att
för det
jag,
är ju du som person.
Ja, det är jag.
Eller som att du är jättemörkt.
Nej, det är jag absolut inte. Men jag tror att jag lyssnade in vad läkarna sa och hur prognosen såg ut på ett annat sätt än Jeppe gjorde. Och han hade bestämt sig för att han i alla fall... Vi fick ett besked om att ja, det blir nog hans sista sommar det här. Eftersom cellgifterna hade slutat verka. Och han bestämde sig för att han skulle minst inte gå bort förrän ett visst datum som var betydligt senare. För han ville att vår son skulle hinna gå ur nian, han skulle hinna fylla 16 och han skulle få börja övningsköra på sin 16-årsdag. Så det var verkligen någonting de såg fram emot. Så några dagar egentligen innan Jeppe gick bort så var han och gjorde den här handledarkursen för att övningsköra med Winston. Det gjorde jag ju också då, men det blev jag och Winston som fick göra det.
Hur viktigt, så här med facit i hand, var det att du och er son, att ni fick ta det här avskedet, som jag ändå tänker var det vackraste av avsked som ni kunde ta med tanke på situationen? Mm. Han var hemma, han låg i er säng. Hur viktigt tycker du att det var?
Oerhört viktigt, verkligen. Jag var ju rädd för vad som komma skulle. Jag hade aldrig sett en död människa, än mindre varit med när en människa, och inte vilken människa som helst, då går bort. Men det var ett märkligt fint och väldigt lugnt avsked. Och det var bara jag och Jeppe där just då. Jag gick in och hämtade Winston när han väl hade somnat in. Och vi fortsatte att bara stanna kvar hos honom i flera timmar och höll om honom, och vi kröp upp och la oss bredvid honom i sängen. Jag låg med huvudet på hans axel och sen alternerade vi, så låg och instod med huvudet på hans axel, och det var som, ja, det var ju Jeppe som var där.
Det tyngsta av avsked.
Ja, jag hoppas att jag aldrig behöver vara med om någonting som är tyngre än det här.
Och det är fullt naturligt. Alltså alla ska vi gå bort förr eller senare. Mm. Men när det är förr, när det är tidigt, och också när det är ett barn med i bilden som liksom förtjänar decennier av fler decennier med sin förälder, då är det väldigt sorgligt.
Men vi håller honom otroligt närvarande. Vi pratar honom hela tiden. Vi säger, ja, ah, men det där var ju pappas låda. Hämta den, ligger i pappas låda. Hämta den, ligger i pappas garderob. Så att han är ständigt närvarande. Vi pratar om honom hela tiden.
Det känns viktigt. Ja. Inte samma sak, men min mamma gick bort för 13 år sedan, vilket tog hårt på mig. Det var tungt för mig. Vi var väldigt nära. Och jag vet att jag sagt det tidigare i Karlavagnen. När jag reser, som när vi var, för 2 veckor sedan var vi i Krakow, du och jag och våra söner.
Ja.
Då går jag och tänker på vad jag ska köpa med till mamma. Mm. Då liksom kommer jag på hela tiden, det där skulle jag kunna köpa. Och det går ju inte. Men jag tycker ändå om tanken att hon liksom hela tiden är närvarande.
Mm. Absolut.
Och försöka behålla det. Mm. Vill inte glömma. Carina, min kära, älskade bästa vän. Stort tack för att du följde med mig hit till Karlavagnen idag och berättade om ditt avsked från Jeppe. Och jag ska lägga till, jag fick ju också komma dit inte så många timmar innan han faktiskt gick bort. Mm. Och det är jag oerhört, oerhört tacksam.
Ja, men det är fint att vi samlade, och det var Winston, vår sons förslag. Ska vi inte be alla komma hit nu? Mm. Så fick vänner och familj komma och vi spelade musik och alla fick ta avsked av EP.
Mm, det var väldigt fint. Tack. Nu pratar vi om ett väldigt sorgligt avsked. Avsked behöver ju inte vara sorglig alls. De kan liksom gå från vänster till höger, uppifrån och ner, diagonalt. Alltså hela spektrat. Jag är intresserad av ditt avsked. Så ring 020 22 10 30 och berätta. Lars-Erik Axelsson, Söderhamn. Välkommen till Karlavagnen.
Tack snälla.
Du har tagit avsked ganska nyligen, vad jag förstår.
Ja, det har jag. Om vi tar det senaste avskedet. Då.
Ja, välj ett.
Jag har väl haft ett antal avsked genom mitt liv.
Det kan jag tro.
Men det är alltså så att det var det jag ville framföra. Att ett avsked är alltid, det är inte ett slut. Det är början på ett något nytt.
Ja, så brukar det ju vara.
Ja.
Sen är det nya...
Det är en positiv inställning, tycker jag.
I alla fall så är det en nyfiken inställning. Det är ju inte säkert att det här nya leder till något bättre, men förhoppningsvis...
Nej, jag har inte sagt att det leder till någonting bättre, men det är i alla fall till någonting annat.
Ja, ja, det stämmer. Mm. Men du berättar, Lars-Erik, om ditt avsked.
Nej, det vet man inte. Ja, mitt avsked var ju här och... Ja, det var väl i förrgår då, min dam då och min dotter då, de fick ju köra racet genom, inte racet, men de skulle ju åka till Arlanda då, och det var ju storm och så var det ju så här, om man säger, regn och grejer och alltså avställningar på vägar och allt det. Men de hann till flyget i alla fall. Då.
Ja, men vilken tur.
Ja, och sen åkte min dotter och då hade jag kramat henne och sagt att jag älskar dig. Och sen, om du måste komma hem igen, ja.
Och vart var dottern på väg?
Till, jag vet inte vad det heter, men längst ner på södra Kuba.
Mm-hmm.
Först till Madrid och sen ett byte då. Och sen till Havana och sen till Kuba.
Kanske...
Och nu är hon där.
Ja, hon är där.
Hon är framme.
Ja, hon är på Kuba någonstans. Jag vet dit hon skulle.
Yes.
Ja,
det var... Hon har åkt... nu är sista resan var 14 timmar med buss först. Eller sist när hon kom fram ifrån Havana.
Ja, hon kanske skulle till Santiago de Cuba kanske?
Ja, men det är liksom Kuba är ett ganska långsträckt land.
Ja, det är det.
Ja, och Havana är på södra. Eller är det norra?
Nordvästra delen.
Där bor de.
Ja, det är ju en lång bit och det tar lång tid att ta sig fram med buss för det är dåliga vägar.
Ja, men skraltig buss alltså det.
Men du, hur länge ska din dotter vara borta nu?
Ja, hon har ju flyg. Hon har ju tur och retur då, som gäller 2 månader. Men hon vill väl kanske vara där 2 månader, inte vet jag. Då.
Ja, hon kanske har en öppen biljett tillbaka då alltså.
Jag träffat henne när vi var på semester. Alltså.
Vad sa du för något det sista här? Det hörde inte jag.
Hon har en pojkvän där som hon har träffat när vi var på semester.
Ja, den där kärleken, den lockar oss ofta till nya platser. Ja. Så är det
och det är, men hon är ändå 22, hon fyller 23 nu. Så att jag kan ju inte säga att det kan du inte hålla på med.
Nej, det kan du inte, verkligen inte. Det vill man ju inte höra som ung vuxen.
Men det var ju ett avsked när hon åker.
Ja, hur var det där avskedet? Hur kändes det, Lars-Erik? Är du orolig eller är du bara glad för hennes skull?
Ja, jag har varit orolig.
Ja. Hur känns det nu då? Har du lugnat ner dig nu när hon är framme?
Ja, alltså jag har inte sovit 2 timmar på 2 dygn nu.
Oj,
har sovit.
Oj, det var vad är det framförallt som du oroar dig för?
Ja, det är ju det där att det är så stökigt på Kuba nu då, om man säger så då. Och sen, men hon är ju duktig.
Ja. Det är stökigt men på Kuba.
Man litar inte riktigt på alla kubaner. Hur ska man säga då?
Ja, det är ju inte kubaner, det är väl människor överhuvudtaget, och framförallt kan det vara liksom, ja, kanske, man kan vara lite orolig när man inte kan kulturen.
Det gäller om internetkontakter och alltihopa, och ibland så vi kan ju skicka sms till varandra, kan vi göra.
Ja, men det är ju bra. Det
ja, det går. Men det kostar pengar. Mm. Men det gör ingenting. Men det får bli korta. Och då menar jag att... men ibland funkar det inte.
Nej, det gör inte. Jo, men det
är inte så på Kuba nu. Men de säger att de har... Många får ju grilla maten och sådär, men hon har ju varit där förut, så hon kan ju de där.
Ja, men då kan hon det. Och det är faktiskt här på Kuba att det är... tufft med energi, alltså det är brist på ström, ja. Och för en vanlig kuban, Lars-Erik, för en vanlig kuban så är det väldigt svårt att få tag på mat där, för att lönerna räcker inte till. Men om man kommer från ett annat land, då har man en helt annan ekonomisk situation, så du behöver i alla fall inte vara rädd för att hon inte får någon mat.
Hon är ju väldigt välkommen som turist, för det är inte så många turister som vill åka dit.
Nej.
Men hon är... Ja, hon kommer ju inte som turist, utan hon kommer ju som en bundsförvant, eller vad man ska säga.
Mm, ja. Ja, men Lars-Erik, det där kommer säkert bli bra. Jag hoppas att du kan sova mycket bättre här de kommande nätterna, nu när du känner att men nu är hon framme och allting är lugnt. Stort tack!
Jag ska prata med henne. Men det blir ju fantastiskt intressant nu då. Och se, är det intressant? Alltså, jag vill ju bara hem henne.
Ja, men hon kommer så småningom. Som förälder så vill man ha hem sina barn, man får ge sig till tåls. Lars-Erik, tack för att du ringde till Karlavagnen och berättade om ditt avsked. Sköt om dig och hälsa din
Mika,
dotter och
dialogredaktör.
Visst har jag dig på tråden.
Här har du mig. Alltid. Du kan alltid vara säker på att jag är här.
Ja, så skönt. Du, Peter Färm, vars meddelande jag läste upp delar av. Visst är det fantastiskt?
Ja, det var jättebra. Det var så långt.
Och fint och bra skrivet. Ja,
precis, han är verkligen duktig på det där att skriva. Så att, det var fint att du rekommenderar att man ska in där och läsa lite om man har möjlighet till det.
För det finns ju många fler bra meddelanden.
Ja, det finns, vi har verkligen fått jättemånga, och jag kan faktiskt, nu när jag ändå har möjligheten att läsa lite, så kan jag väl ta upp några stycken. Anna-Karin bland annat skriver så här: jag kom ihåg när våran enda son skulle till Indonesien och flyga som pilot i djungeln. Och vi tog farväl av honom på Landvetter. Vi visste ju inte om han kom tillbaka levande. Men... ett år var lärorikt för honom och han kom hem, och nu jobbar han på kustbevakningen. Men det var lite nervöst när det var så långt bort.
Ja, men verkligen. Det var ju lite grann det som Lars-Erik var inne på, som berättade att dottern åkte till Kuba. När det är så långt bort, när det behöver inte vara på andra sidan av jorden, men bara känslan.
Nej, precis. Och det behöver liksom inte heller kanske vara, det är som flera säger också, att det behöver liksom inte vara för alltid, liksom ett farväl, att det är liksom ett vad säger man, evigt farväl. Men jag kan ta en till som jag tycker den här klingar, jag känner igen mig i den här, liksom med den berättelse som jag berättade tidigare. Mm-hmm. Det är Ida som skriver så här: det är bittersött att älska två platser. Priset för att kunna kalla två ställen hem är alltid att man behöver lämna någon och säga hej då samtidigt som man är på väg till den andra. Aldrig helt hemma, aldrig helt borta. Men att behöva säga hej då till någon. Och så ett litet sprucket hjärta.
Ja, och det där känner du igen då, som har bott, som har två hemländer.
Ja, precis. Längtar dit när jag är här. Mm. Och sen så längtar jag såklart till, alltså det här med olika städer, jag har ju bott i så många städer. Jag var i Göteborg igår, eller förra veckan, och i Borås och sådär. jag älskar Borås också, vill jag bara passa på att säga, en underbar liten stad. Men just den här relationen, om jag inte är ute på turné så längtar jag så otroligt mycket att bara komma ut dit till vägarna liksom.
Ja. Det var någon som hoppade till här i studion där jag sitter när du nämnde att du älskar Borås. Någon som kommer från Borås.
Är det så?
Min väninna Karina.
Jag har under hela veckan myntat ett nytt uttryck.
Aha.
Det är alltid soligt i Borås.
Hon skrattar. Håller du med Karina?
Ja, verkligen. Det är känt för att vara soligt i Borås.
Ja, men det här är faktiskt sant. Det är helt galet. Men jag har varit där en hel del och spelat musik och så här. Och jag lyckas liksom alltid pricka in soligt väder.
Good for you.
Så nu har jag myntat uttrycket, det är alltid soligt i Borås.
Vi köper det, vi behåller det. Det kanske blir en självuppfyllande profetia att det från och med nu ständigt kommer vara soligt i Borås. Det där du säger om två hemländer, det har inte jag. Jag har ett hemland, jag är född i Sverige, men jag har finska och kubanska rötter. Och jag började resa till Kuba som ung vuxen. Jag var strax över 20. Jag har varit där drygt 30 gånger. Det är inte mitt hemland, men det är någonting. Jag vill absolut inte bo där, för det är så mäckigt och jobbigt. Men att komma dit och vara där är, ja, men det är rena rama lisan för min själ. Och varje gång jag reser därifrån så sitter jag och gråter så fort planet lyfter. För det är någonting. Och jag har en ständig längtan dit. När jag har varit där så tycker jag, vad jobbigt, vad mäckigt. Nu så säger jag till min son att nu kanske vi inte kommer hit på ett tag, Oswald. Men sen så fort vi lyfter så börjar vi prata om, när ska vi åka dit igen?
Nej, men jag måste väl faktiskt vara ärlig där också att Finland var ju mitt hemland, men jag längtar dit, men det skulle vara väldigt komplicerat att flytta dit. Det skulle inte gå. Mina barn pratar inte finska. Det skulle vara svårt, men det finns en liksom en längtan, en saknad som aldrig försvinner även fast jag inte vill flytta just nu.
Men det är något positivt att ha flera ställen som man älskar och känner för. Ja, men toppen, hörni, fortsätt gå in och läsa och fortsätt skriva på sociala medier. Och än finns det tid att vara med i Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked. Britt-Marie Lundin, välkommen till Karlavagnen.
Tack så mycket.
Stämmer det, Hässleholms kommun? Var det rätt och riktigt?
Ja, det är rätt. Det är rätt. Det är strax utanför Hässleholm.
Ja. Ja, men då så Vinslöv. Ja. Du, ett avsked som du ska berätta om. Det handlar också om någon som, en person som du har mist, eller hur?
Ja, min svärmor. Det är rätt så många år sedan nu som hon dog. Men hon var på ett äldreboende, eller vad ska man säga, för gamla var det.
Hur gick det till då? Hur såg ert
avsked? Jag vakade över henne på kvällen då, och vi hade inte fått kontakt med henne alls någonting under hela kvällen då. Men så helt plötsligt som jag satt där hos henne, så tittar hon upp och tittar rätt på mig. Så sa hon, så fint här i.
Wow.
Och så sa jag, farmor, är det fint? Ja, här är så fint, sa hon. Och så slöt hon ögonen. Och sen, hon höll mig i handen och kramade mig, min hand då. Men helt plötsligt när hon hade sagt de ordena, så släppte fingrarna och släppte min hand. Och så tog hon tre suckar och så var det slut.
Då gick hon bort. Ja, då lämnade
Det var ett minne som lever fortfarande i mitt minne. Hon, de hade en gård och hon jobbade och slet med djuren och detta.
Mm.
Ja, det var ett, just när hon gick bort där. Det var ett väldigt fint minne som jag bär med mig hela livet och har burit med mig sedan hon fick sluta sina dagar.
Det låter jättevackert när du berättar om det, Britt-Marie. Hur länge sedan var det?
Ja, det är rätt länge sedan, för att jag är ju 75 år, så att min man är borta nu och jag har gått igenom mycket. Mm. Många som har fått sluta i min närhet, alltså, och jag har jobbat inom åldringsvården och sett mycket så. Men detta, det är ett minne som berör mig, va?
Mm. Ja, men det hörs, för du låter känslosam verkligen när du beskriver henne och det här tillfället. Berätta om din svärmor. Vad hade ni för relation? Var hon viktig för dig?
Ja, det var hon ju. Det var hon ju. Hon, ja, det, vi hade mycket ljusa minnen ihop och hemma på gården där hon var bland sin man och sina barn mm. när de växte upp.
Mm.
Hon hade tre barn, tre pojkar har hon haft och har, eller hade.
Mm. Men vad tänker du om det här att du var där precis i den stunden då hon lämnade jordelivet?
Ja, det var tillfälligheter att jag var där, för att det var ingen annan som av olika anledningar som kunde sitta där just då. Så att jag satt där då.
Känns det betydelsefullt?
Då innan hon fick sluta då.
Ja, känns det betydelsefullt för dig att du var
ja,
där?
Ja, jag tycker det. Jag har ju själv jobbat inom åldringsvården. Så att jag kände och har alltid känt för andra människor och så.
Mm.
Så tyckte jag att ja, det var betydelsefullt ögonblick. Och så tänkte jag när det ämnet kom upp som du hade mm. så tänkte jag oh, detta, det var sånt som jag har burit med mig inombords, va?
Ja, din historia passar ju alldeles ypperligt i det här programmet. Och jag tror att din svärmor också var väldigt glad över att du satt här och att hon slog upp sina ögon och sa det att åh, så fint här är, och att hon sa det, att hon fick säga det till dig.
Ja, och titta rätt på mig också. Alltså, och just det att jag inte hade fått kontakt med henne på kvällen, va?
Mm.
Utan hon sa detta då, va?
Plötsligt, ja.
Det är ett sånt minne som jag bär med mig. Och det var visst Lucia var det.
Mm.
Och när jag körde hem så var det så halt. Det var jättehalt.
Ja, och det minns du naturligtvis också.
För det kom en och hennes andra söner in genom dörren. Så sa han att du får inte köra själv. Jag måste köra efter dig.
Ja, för det var så halt. Alltså, han skulle vakta
ja,
på det.
Ja, så det var jättehalt. Mm.
Britt-Marie, stort tack för att du ringde in till Karlavagnen. Och lyssna några minuter till och därefter säger jag godnatt till dig. Stort tack.
Ja. Tack själv och tack ska du ha för trevligt program och den tiden du har haft det.
Ja, men stort tack till dig. Tack, tack. Solveig Tellström, Vinden. Välkommen till Karlavagnen.
Ja, tack så mycket.
Hej. Vad har du för avsked som du vill berätta om?
Ja, fruktansvärt. Det här hände ju för länge sedan. Det hände kanske 1967 eller 68 någonting.
Uh-huh.
Jag arbetade på särskolan i Lund.
Mm.
Och hade hand om, vi var två personal på en avdelning, vi hade 10 pojkar.
Mm.
Och en pojke var incestbarn.
Vad sa du, incestbarn?
Incestbarn, ja.
Oj, vad sorgligt. Oj, vad hemskt.
Ja. Och han kunde, då man höll han, gick bakom han och höll han under armarna, kunde han gå ett tag. Men efter ja, någon månad så kunde han bara ligga på golvet och kunde rulla runt själv och så. Men till slut så var man tvingad att hjälpa han. Så vi kunde inte ha kvar honom än.
Mm.
Så att då skulle vi skicka han till Vejbystrand på Kronprinsessan Victorias sjukhus.
Men vänta lite Solveig, det här att ni inte kunde ha kvar honom, berodde det på Nej. Att ni var för få i personalen?
Eller? Vi var för få i personalen, ja. Vi hade ju andra 10 pojkar som var riktiga busfrön, pigga och glada.
Så ni räckte inte till. Okej, vad sa du? Han skulle skickas till?
Vejbystrand.
Vad fanns där?
Det är ett Kronprinsessan Victorias sjukhus är där. Och de har hand om såna här svårare fall. Och min syster har till och med varit där för efterbehandling av polio. Mm. Så det är ett sånt här rehabiliteringsställe på något vis. Ja, i alla fall blev jag skickad och han i rullstol och på tåget från Lund och till Vejbystrand. Eller det var ju då till Ängelholm och så fick man ta buss eller taxi. Mm. Och se han där då stå, ljushårig, stora blå ögon och stora tårar som trillade ner för kinderna. Och jag skulle åka hem direkt. Alltså så oförståndig man var på den tiden. Jag skulle ju stanna där ett par dagar.
Ja, för du lämnade bara av honom, lämnade över honom kan man säga.
Jag lämnade bara över han. Det tog ju bara en halvtimme så åkte jag hem igen. Mm. Och jag grät hela vägen hem. Så mycket. Det är det värsta jag har gjort.
Så han grät och du grät?
Ja. Jag skulle ju ha varit där några dagar. Så att han har fått bekanta sig med personalen som var där.
Klandrar du dig för detta?
Nej, jag klandrar ju inte mig. Jag klandrar... dels klandrar jag mig själv. Jag kunde ju ha haft förstånd att säga det. Att jag ska vara kvar tills han blir bekant med någon av er i personalen.
Men jag
klandrar
säga
ju
det.
Också det stället.
Ja. Men jag tänkte att du kanske inte hade ens den makten att
ta... Nej, liksom det hade jag ju inte. Jag var ju bara anställd. Jag skulle ju hem och ta hand om de andra barnen.
Har du tänkt mycket på den här pojken?
Förlåt?
Har du tänkt mycket på den här pojken?
Ja. Verkligen. Men han levde nog inte så många år efter det där. Men det är det värsta jag har gjort. Jag har aldrig gjort något värre.
Det låter tufft som bara den. Och...
Ja, fy 17. Ja. Nej.
Men du, Solveig, vi ska avsluta samtalet för det är så lite tid kvar av Karlavagnen. Men jag är jätteglad att du ringde in och berättade om det här avskedet som verkligen låter tungt.
Ja. Att äldre människor, att man tar av sig från det är ju naturligt. Men en ung pojke med livet framför sig. Mm. Även om det inte blev långt. Okej,
stort tack Solveig. Ja, jag hinner inte så mycket mer för nu programmet slut. Nej. Stort tack för att du ringde in Solveig.
Och
god natt. Jag heter Pia Erera och du har lyssnat på Karlavagnspodden. Du kan höra hela programmet med alla samtal och musik i appen Sveriges Radio och på vår hemsida. Och om det är så att du har tips på vad Karlavagnen ska handla om eller vill fråga något så finns vi på sociala medier och på mejl. karlavagnen@sverigesradio.se. Och du, glöm inte att lyssna live varje vardagskväll och söndagkvällar i P4, Sveriges Radio.